Herrarnas kläder är ett ofta ganska sorgligt försummat kapitel. Och det är därför skräddarmästare Erik Kronstedt och jag ska råkas några gånger under våren för att tala herrkläder, titta på dem och berätta om dem och ge lite goda råd, som jag hoppas. Vi kommer att träffas i skräddarmästarens skrädderi så att vi har både tyg och halvfärdiga och färdiga plagg att titta på. Och det blir ju så mycket enklare att kunna direkt se plaggen och beskriva dem när de är uppställda på de dockor vi har här omkring oss. Så har vi ett mycket rikt tygurval så att vi kan titta på tyger av de mest skilda typer och kvaliteter. Och lite skjortor och kravatter och andra tillbehör som den välklädda mannen behöver. Hör du Erik, jag skulle allra först fråga dig, hur länge har du sysslat med det här trevliga jobbet? För trevligt är det väl?
Ja, det är faktiskt så att jag tror att det är nästan 30 års jubileum jag firar i år som yrkesman.
Så då vet du vad du talar om när vi nu ska börja med att tala om frack och smoking. Inte för att vi kommer att vara särskilt exklusiva utan därför att det ju nu faktiskt är högsäsong för fester och tillställningar av olika slag. Och de här lite finare plaggen väl just nu kanske är aktuellast. Senare kommer vi nog att tala om både vardagskläder och fritidskläder. Och det är inte meningen heller att det ska bli exklusivt prat om rent skräddarsydda saker. Vi har ju också konfektionssytt här som vi ska titta på.
Jo, det är nog en glädje att också kunna visa upp konfektionen numera. För att den har ju gått framåt med stormsteg. Så jag måste säga att jag är verkligen glad när man får se konfektionsplagg som man gärna skulle se på. Till och med vänner och bekanta. För att det är både i snittet och utförande och samtidigt också har kvaliteten på tygerna hade börjat göra dem lättare, vilket jag nu har pläderat i alla dessa år för, men som nu först kan man egentligen slå igenom.
Det är ju nästan ovanligt att få höra så här mycket beröm för konfektionen ur en skräddarmästares mun.
Ja, men det är det att man måste berömma det som verkligen är bra och det lönar sig inte. Det är ju ingen konkurrens. Det bör inte vara någon konkurrens mellan konfektion och skrädderi. Skillnaden är faktiskt ändå så stor att den som beställer beställer och den som köper konfektion och alla ska bli väl tillfreds.
Ja, skillnaden ska vi titta på. Vi har då både skräddarsytt och konfektionssytt här. Men först några allmänna ord om fracken som vi kanske då börjar med. Ska den vara svart, helt svart fortfarande, eller är det mörkblå, midnight blue som har slagit igenom?
Den konventionella typen var ju tidigare alltid helt svart, men att det midnight blue kom ju redan fram på 30-talet. Och den har nog, egentligen håller den kanske ganska bra ändå, om man så får se konkurrensen med det svarta, för att några är konservativa och vill ha svart nödvändigt, men att midnight blue är vackrare i färg, det blir en klarare lyster ofta på det än en full svart färg. Det finns ju 100 olika svarta färger, är inte närmast så vacker som en midnight blue som alla tror att är svart.
Jo, den ser ju väl egentligen svartare ut än den svarta.
Jo, den får en blå svart färg.
I eldsljus i synnerhet.
Jo, alldeles.
Och ännu några allmänna saker om fracken. Hur är det med skjörterna? Det är ju de som är det enda som förändrar sig på fracken och de har åkt lite upp och ned. Ska de ligga lite nedan om knävecken nu eller ska de... Jag tycker att jag har sett lite kortare skjörten på sista tiden.
No, jo, det är en lite smaksak. Jag menar, jag tycker där ska man se faktiskt proportion på den som ska bära fracken. Ja, men några passar att ha lite längre, för andra så kan det vara kortare. Men en ganska klassisk längd är nog lite under knävecken skulle jag säga bra. Gör man den för lång så förkortade ben, det ser nästan löjligt ut bakifrån.
Och en sak som jag konstaterade själv när jag för en tid sedan tog på mig min frack, det var rätt länge sedan jag hade haft den på. Och det där, de frackbyxorna gjordes ju ingalunda extra breda på sin tid, tvärtom väl lite smalare än de vanliga byxor man då för tiden använde. Men nu tyckte jag att de fladdrar kring benen när man har vant sig vid de här väldigt smala byxorna. Och frackmodet, frackbyxorna följer väl nog det vanliga benklädersmodet, alltså de ska också vara smala.
Jo, de ska vara smala alldeles i kontinuitet med de vanliga byxorna. Och där ser man hur hastigt man vänjer sig vid en, sant att... När benklärna man har sett det några månader på så tycker man att en smala, förut smala byxor är fruktansvärt vida som du sa.
Och materialet, här har vi på disken några olika sån här moderna typer av material för frack och smoking. De är väldigt tunna, hör du, de här. Är det sån här moderna tropiktyger eller vad kallas det?
Det här är en tropical och en mohair. Det är det tunnaste och lättaste egentligen som finns. Och det har ju en glans i sig själv, jag menar, när man ser på det. Men att jag har kunnat konstatera att alla är rädda när de beställer det, men ingen klagar på det när de har det i användning.
Nej, för att
utan tvärtom så gör den sig väldigt bra.
Vanligtvis har man ju ganska varmt när man är i frack och smoking. Jag menar, det blir fort varmt på tillställningar och fester, och ju tunnare plagget är, desto skönare är det ju. Och samtidigt blir det ju lätt.
Jo, i det fallet hade ju verkligen varit någonting förfärligt när man tänker på våra, som vi här på skrädderiet har skojat om, kallar för vinterfrackar och smockingar. Ja. För de har faktiskt varit så att man kunde gå utan ytterrock lugnt till dem.
Och så har man lidit under festen sedan.
Jo, så har vi en annan trevlig sak här också, som du ser, och det är en helsiden historia som är egentligen, det ser ju kanske en aning råsidenaktigt ut, den här är en aning svagt randad, men det har också funnits i helt i, den är i klarare blått, inte ens midnight blått, och det är nog en mycket angenäm sak, för den är så lätt och den är så mjuk, det är som man inte skulle ha egentligen mer än en skjorta på sig när den görs smidigt. Men det materialet som där är kolossalt viktigt, att man får rätta inlägg således, foder och de mellanläggarna.
Jo, det är förstås viktigt att det inte syns någonting igenom av underarbete när det själva tyget är så tunt.
Jo, det har vi haft svårigheter med här i Finland överhuvudtaget, att man inte har fått de rätta materialerna efter kriget, speciellt som man fått slåss förfärligt för att kunna få tag i de tillräckligt lätta och tunna och starka saker.
Men har du det här siden, det känns ju inte som siden, tycker jag.
Nej, det kanske inte känns så farligt, det är ovanligt stadigt sådär, men att ändå är det ju tunt och sen blir det kolossalt lätt.
Nu är det ju det klassiska, det gamla tyget för frack och smoking är ju någonting som heter drapé, och som det var ganska tjockt tidigare, nu görs den visst i tunnare kvaliteter. Hur ställer sig de här nya tygarna, mohair och siden och tropical, i pris jämfört med drapén?
Den fina drapén är nog lika dyr som de här mohairerna, eller tvärtom, hur du vill ta det. Men att... jag måste säga att de inhemska fabrikerna till exempel har ju börjat göra nu draper också, tunn draper som har varit mycket bra och mycket vackrare i färgen dessutom. Och det är ju väldigt glädjande, för att på det sättet kan de ju också tillfredsställa konfektionen som ju väl egentligen ska köpa från de inhemska fabrikerna, för det blir ju billigast och bäst. Och den har varit riktigt trevlig som vi ser på de här till exempel färdiga plaggen. De har ju en tunn drapé som är både ovanligt lätt, jag måste säga att jag är förvånad när jag tar in och ser att den är så pass smidig och bra som den är.
Och här har vi en konfektionsfrack som faktiskt känns ganska lätt och tunn.
Jo, den känns faktiskt lätt och behaglig. Jag måste säga att det är glädjande att se att de ändå har gjort det så lätt. Hela axelstoppningarna är till stor del borta mot vad det var tidigare. Och sen känns den ändå ganska smidig. Naturligtvis är ju skillnaden ändå stor om man börjar ta i en tunn beställd och tar i den här. Men den är bra. Man kan lugnt säga att den är bra. Här är ett fel bara som jag skulle vilja hälsa här konfektionärer med. Och det är att de har pikerat. Den här pikeringen går långt ut på bröstet och det är något stort fel.
Berätta nu lite, jag menar, vi det vanliga är, förstår kanske inte vad pikering är.
Pikeringen, det är det som de egentligen på skräddarna syr för hand, men de har maskiner som de syr mellanlägget fast i tyget.
Underslaget alltså.
Underslaget, jo. Och nu ser man de här stygnena genom att det går nästan ända ut till bröstfickan.
Ja,
du ser att det blir sådana ränder.
Och här nere där slaget smalnar så syns det bredvid.
Här har arbetsledaren gjort ett förbiseende. Men det går ju lätt att rätta till en sån sak. Det är ju en detalj.
Men hör du, nu när jag tar i axelstoppningen på den här konfektionsfracken och tar i motsvarande på den här halvfärdiga fracken du har här under arbete, så är den ju nog nästan 3 gånger tjockare på konfektionsfracken.
Jo, den är tjockare nog, men några behöver ju mera stoppning och andra behöver ju mindre, så inte ska man alldeles förakta stoppningen, för att man måste ju också lite tänka på axlarna om det skulle behövas, men det huvudsaken är att det ska vara mjukt. Och det där skiljer det sig verkligen på en beställd och på en konfektionsdel. Konfektionen är styv och hård, och den här är absolut, den ska vara som vi brukar säga, att den riktigt bra ska vara som en snöboll.
Den här halvfärdiga fracken här är ju då utförd just i ett sånt här tunt tropikalt tyg. Är det inte så?
Jo, det här det är en tunn mohair det.
Mohair. Och det där, här ser vi då, slagen är inte färdiga. Man ser det här underarbetet som är väldigt jämnt, för att är det minsta ojämnhet så kommer det att synas igenom.
Jo, då blir det genast ett pressveck på pressmärke i sidan som är mycket svårt att pressa.
Och det här är väl en detalj som gör den skräddarsydda fracken betydligt dyrare än konfektionsfracken bland annat.
Jo, det tar tid. Sån här tar man sig det här och hela, till exempel ärmutförande. Jag menar att det är gjort på det här sättet med knapphål på och annat. Och det är ju detaljer, men det är ju sånt som man lägger värde på när man vill ha ett riktigt förnämligt gjort hantverk.
Ja, byxorna om det, men det är väl inget annat att säga. Vi konstaterar ju att de skulle vara smala. Och revärerna är väl kvar där de alltid har varit.
Jo, revärerna som förut, men där har vi ju de där spunna revärerna så att säga. Men sen har jag också mycket gått gärna inför den slet.
Den blanka
revären som påminner mycket om slaget. Och det ser mycket trevligt ut. Jag tycker de harmonierar väldigt bra.
Och ännu innan vi går in på accessoarerna, skjortor och dylika tillbehör, vad är nu prisskillnaden ungefär mellan den konfektionssydda och den skräddarsydda fracken? Här har vi priser på den konfektionssydda. Det här är nummer 52, alltså en normal storlek, kanske på större sidan också, som kostar 22 725.
Jo, det här är med de uppgifter jag har fått så är varierar de här går upp mellan 22 beroende ju på tyget, för de har ju olika kvaliteter också, så de varierar mellan detta pris och 25. Och sen den så kallade måttbeställningen som ju nog har varit ett grel faktiskt med konfektionen har varit älskvärd nog att de har sagt att de ska lämna det. Detta uttryck så att säga, eller förklara det genom det att det är ju en konfektionshistoria som bara görs efter mått, efter kundens mått, men det är ju mycket vunnet redan om man har en skicklig mästare som kan
göra. Provningar blir det ju inte.
Nej, men några kan nog ordna också till och med någon provning om det gäller, har jag låtit mig berätta, men det är en sak som jag inte kan säga.
Ja, måttbeställningen blir då lite dyrare förstås.
Måttbeställningen blir då en 6000 mark tror jag att de räknar mera för den än för en konfektion.
Så cirka 30 000 för en måttbeställd.
För en måttbeställd frack, ja.
Och den här som du syr här, ska vi lägga 20 000 till eller mera?
Nej, det är ungefär, i den klassen går det där, är det ju faktiskt på det sättet att man kan säga att en kostym varierar idag, nästan kan variera ända till 15 000 mark enbart på tyget. Så då förstår man ju att om en kostym ena sidan kan kosta 40 000 eller 35 000 så kan den åka upp till 50 000 utan att det har något annat att göra än med enbart tyget.
Ja, tygen steg ju ganska mycket för en tid sedan.
Jo, de steg mycket och sen får vi in fina höga kvaliteter som man fick ju inte ens ta in tidigare efter kriget.
Och sedan ja, tillbehören. Nu har ju frackskjortorna håller väl på att genomgå en liten revolution. Jag tycker att man har läst om dels frackskjortor som knäpps i ryggen och dels frackskjortor med fast krage, vilket är ganska originellt.
Jo, det är många som jag har märkt faktiskt att inte har känt till det, fast det ju nog redan har existerat i många år. Jag upptäckte i Stockholm den första gången och jag måste säga att någonting härligare kan man inte tänka sig. Det är som de flesta slåss med, så att den är lika svår nästan att få av som en god vän till mig en gång måste ta en rörtång för att få upp sin kraknapp.
Ja, jag har använt hotång några gånger också.
Jag kan tänka mig
för det blir så spänt och dubbelt här i framme.
Ja, när man en gång har fått fast den så vill man inte på något sätt få
för att man vill ju inte ha en kraknapp som är allt för lång.
Nej, men det här är nog absolut idealet.
Den fasta kragen, ja.
Ja, den är bekväm att sätta på och bekväm att öppna och sedan blir det aldrig de dubbla linningarna.
Och denna som man knäpper i ryggen då, som bara är markerad eller öppning här framme, det anses inte riktigt fint eller va?
Nåja, det måste ju kunna anses fint när många av våra kända herrar har gjort reklam för en sån skjorta, men jag måste säga att jag tycker att det är naturligt att man knäpper den framme och har de skjortknappar, vackra skjortknappar som man eventuellt råkar ha till fracken, att de ska verkligen hålla ihop skjortan och inte bara vara som en dekoration i en pansarbröst.
Och frackvästen, sen här har du ett sånt här modernt bälte som ju gör det hela festen ytterligare lite svalare, det vill säga bara ett sånt här bälte, ingen del upp till så att man är sval om ryggen. Jag håller det här på att slå ut den gamla västen?
Det har nog i frack skulle jag säga att det inte gör det så mycket, utan där brukar vi nog hellre rekommendera en vanlig väst utan rygg, nog utan sidostycken, bara med ett nackstycke. Därför att det här ska man vara mycket försiktig med, det här västbälte som jag brukar kalla det till en frack. Genom det att det måste sitta så absolut perfekt, och är man inte smärt så är det väldigt svårt att få den att hållas på platsen. För jag fäste mig vid till exempel på ODs 100-årsjubileum så hade nästan alla sångare hade dessa skärp med väck. Och om det då var, oavsett om det var tjocka eller magra, det såg ju förfärligt ut när det är en stor rund mage med ett skärp ännu till och så syntes under fracken, det var förfärligt.
Och rosetterna, där finns den gamla breda klassiska modellen kvar, används fortfarande, du har ett exempel på den här, men nu är det väl den smala typen som börjar dominera.
Jo, den smala, de har ju haft alldeles raka. Till och med den har jag inte här just nu, men det finns en alldeles smala raka. Och sen den här, jag tycker den mellansorten är ju väldigt vacker, den slutar med spets. Men den här, för den som har lång hals, och speciellt om man vurmar för den engelska höga kragen, då kan en sån här rak frackrosett se mycket trevlig ut, som är rak i kanterna, i snibbarna.
Tyvärr skulle jag ha lust att säga, har man till frackar sett ganska mycket vanliga skor, alltså inte laxskor, men nu ska man ju ha laxskor, nu är det ju det enda riktiga.
Jo, nu tycker jag att laxskor är absolut en sak. Om man en gång har en frack så kan man ha ett par laxskor också. Men det som är, man förvånar nog inte ser ovanligt lite i Finland är pumps. Men att å andra sidan så måste jag säga att personligen skulle jag nog inte heller ta pumps. Jag tycker att de verkar lite kvinnliga.
Ja, det är nog faktiskt sant. Och så sitter nog en vanlig sko också stadigare på foten. Om man dansar till exempel.
Jo, det gör det ju utan vidare.
Får man ha en vanlig idenhatt eller hamburgare till frack eller kräver du att man ska ha cylinder?
Nå, nu är det där också egentligen, tycker jag nog att man ska vara konservativ, för att om vi börjar gå ifrån allting så blir det ingenting kvar så att säga. Nu tycker jag cylinder ska man ha till fracken en gång för alla.
Och så vet jag sen gammalt, det här list i olika uttalanden är det att du vurmar för de här slängkapporna, men det är väl nog ganska lyxigt för vanliga människor ändå.
Det är ju ett lyxplagg, inte det frågan om det, men att å andra sidan så tycker jag att de som ändå kommer att använda fracken några gånger per år borde ha en frackpaltå. Förr i världen hade ju våra pappor en frackpaltå med sidenslag, inte användes den ju annat än heller då bara vid festtillfällen, men en sån slängkappa har den fördelen, den är mycket lättare och den blir aldrig för liten. Eller aldrig för stor. Så att det är ett plagg som man beställer för hela sitt liv. Och sen tycker jag att herrarna ska ackompanjera damernas eleganta toaletter. När de går på en fest så har damerna sina fina pälsar och klär sig i det bästa de har. Och då kan herrarna ha egentligen vilka ytterplagg som helst. Och så ur den synpunkten tycker jag nog att det är egentligen nästan en artighet för den som har råd. Den ska ha ett elegant plagg på fracken.
Det är det förstås, men det anstränger ju lite budgeten. Och med tanke på den så använder man ju också ofta samma benkläder till frack och smoking. Och därmed är vi inne på kapitlet smoking. Det får man väl nog göra, det godkänner du väl?
Jo, det går ju alldeles bra. Det har ju egentligen gjort det att smokingen tycker jag har alltid revärer, vilket den egentligen inte borde ha. Och inte hade förut, men det är mycket trevligt för jag tycker det ser elegant ut när man ser den där smala randen sant, på benkläderna. Ja. Det ger en linje åt hela benet, det förlänger det. Och där har vi också det där som om man har uppslag eller inte på vanliga kostymer. Här ser man ju hur det vackert är utan uppslag. Det gör benen mycket längre.
Och beträffande smokingen så där kan vi komma in på kapitlet färger. Där är det inte bara midnight blue och svart utan man ser ju vitt och vinrött och kanske någonting annat ännu.
Jo, det finns väldigt mycket. Det var ganska lustigt att jag träffade en engelsman. Han sa att alla engelsmän går bara i svarta smokingar. Och så råkade det inte bättre än att jag samma dag på eftermiddagen talade med en svensk kollega till mig som hade varit i London och han hade varit på en av de stora fina firman Savile Row. Och där hade varit, om jag inte missminner så tror jag det var 14 smockingar under arbetet, vilket inte en enda var svart.
Så. Och här är vi väl också på väg tillbaka till den enkelradiga, enkelknäppta. Den dubbelknäppta håller väl nog på att få stryka på foten för den enkelknäppta. Och den enkelknäppta är ju dessutom ledigare, skönare, svalare.
Jo, den kan man ju ha öppen ledigt. En dubbelknäppt måste man ju ha faktiskt knäppt hela tiden. Så därför blir ju den enkelknäppta svalare och bekvämare. Och sen har vi ju det att den där lilla accessoaren, en litet västbälte i färg, blir synligt på en enkel. Men dubbelknäppt behöver man ju naturligtvis ingen väst alls.
Och sjalkragen, efter vad jag ser här på de journaler du har tagit fram, så ser det ut som om sjalkragen skulle vara den nästan enda saliggörande nu.
Ja, det går nog ganska hand i hand, men jag skulle nog säga att för tillfället så görs det nog mer med sjalkrage än med vanliga slag. Men där kan man ju också vara konservativ naturligtvis och göra vanliga. De har ju till och med sjalkrage till frack. Amerikanerna har mest vurmat mycket för sjalkrage. De har nästan enbart vad jag har sett.
Är det snyggt med sjalkrage till frack då?
Jag tycker nog att om den är väl avvägd, den är mycket svår att skära så den verkligen blir vacker.
Det får ju inte den längd som en smoking-sjalkrage får inte. Men sjalkrage behöver väl ändå lite längd eller de här slagen?
Jo, den behöver lite längre, därför
är harmonisk.
De har gjort fracken, hela fracken skulle jag säga också görs lite längre numera än vad den gjordes tidigare. Där slutar den praktiskt att i midjan, men nu går den nedanför midjan och man kan dessutom bättre poängtera midjan på en frack om den är lite längre.
Och en konfektionssmoking har vi också här. Den ställer sig visst betydligt mycket billigare redan än fracken. Den är annars utförd av samma firma visst och i samma material. Den vinner visst ditt godkännande, den här kanske mer än fracken, för här kommer det inte fram detta med pikeringen.
Jo, nej, den här ser mycket bra ut.
Och den går på...
Och det är ett gott material också till det, men sidan är också bra tycker jag.
Den går på ungefär 17 000.
Den är 17 och det lär vara mellan 17 och 20 de här så färdiga smockingarna.
Så den är ju inte dyrare än en vanlig konfektionssydd kostym av bättre kvalitet. Västen, eller den här bälten nämnde vi om, men till smokingen kan man ju också ta sig vissa friheter beträffande flugan och rosetten. Här har du olika nyanser i blått och svart, men vinrött förekommer ju, mörkblått med en vit kant och allt möjligt sådant.
Jo, jag har gjort en sån här liten specialitet här att jag låter göra smokingen och rosetten i olika blåa nyanser, mörkare och ljusare, och sen har jag låtit fodra dem så att säga, eller göra andra sidan vit. Därför jag tycker den som har, om det har en vit kant, det sticker i ögonen kolossalt. Men trots att det här är mycket mer vitt på den, på hela ena sidan, så syns det inte så mycket. Det ger det ser rätt gladare ut. Det ser lite begravningsaktigt ut, tycker jag, om den är helt svart.
Ja. Och denna färgglada sak man ibland ser, alltså en röd eller någonting sådant, kan man ha det till en svart smoking också?
Jo, det tycker jag visst. Jag menar tvärtom så gör det ju lite liv åt det. Smokingen ska ju vara ett vardagsfestplagg.
Ja, det här är nog ett så trevligt ämne att det här kunde man prata hur mycket som helst om, men... Inte ska det ju bli bara festdräkter i längden inte.
Jag tycker inte att vi skulle kunna till variation nästa gång ta och prata om vardagskostymen som säkert intresserar alla lika mycket som oss själva.
Jo, och detaljer kan vi återkomma till många gånger än nu.
Jo, det finns ju en massa detaljer som hör ihop med alla plagg så att säga.